Vi ska slå upp Romarbrevet kapitel 10 och läsa. Och texten kommer på skärmen också, och jag har några punkter där jag vill visa för dig. Och det är Romarbrevet kapitel 10, vers 9-21. Romarbrevet 10, vers 9-21. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. För med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Du, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarar mig för dem som inte frågar efter mig. Men om Israel säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Amen. Vi går inför Herren en stund i bön. Jesus Kristus, Guds son. Tack att vi får tro på dig, vara frälsta av nåd den här morgonen. Tack för ditt ord som är levande verksamt. Och vi ber att vi ska få nåd, Herre, att inte lyssna till vad jag har att säga idag, utan vad du har att säga. Låt allt mänskligt falla till marken. Låt det som är gudomligt och rätt och riktigt, som kan förvandla våra hjärtan och våra liv, låt det få komma fram, Fader i himlen. Herre, jag ber återigen om en andeutgjutelse i vår församling. Jag ber, Herre, att alla böner som vi har sänt upp under våren nu ska besvaras, Herre. Jesus, Guds son, att det genombrott vi har väntat på ska komma över oss, Herre. Att du ska få din vilja igenom, Herre. På alla sätt. På alla livets områden, Herre Jesus. Tack att du helgar oss och du kallar oss och du utväljer oss, Herre. Av nåd får vi vara med, Jesus. I detta fantastiska, Herre. Att förbereda världen för att du kommer tillbaka. Åh, jag prisar dig. Lovar ära dig. Ber om din nåd, Herre, över den här stunden. Att du ska förbarma dig över oss. Amen. Ni vet att vi ägnade stor del av våren här åt bön. Och ett tag tyckte jag att vi höll på så länge så att jag kände nästan att jag inte ville gå dit själv på bönemötena. Det är så när man håller på väldigt länge så blir man uttröttad. Nu har vi vilat och nu har vi nya krafter igen. Men så är det. Bönen är ett arbete. Och jag tror det har skett mer i vår än vad vi kunnat se. Men jag tror inte vi är riktigt framme riktigt än. Därför fortsätter vi be. Bibeln säger, håll ut i bön. Och det ska vi göra. Vi kommer att fortsätta be på onsdagar och söndagar. Ändå, trots att vi inte är riktigt framme i bönen, har upplevt att nu måste vi gå vidare. Vi kommer gå in i en ny fas genom Guds nåd, där det allra viktigaste, förutom att fortsätta be och samla så här, blir att vinna människor för Gud. Människors frälsning och att vi får evangelisera, som det kallas, får bli lika viktigt som att vi går hit på bönen och gudstjänsterna. Och den här texten som vi har läst här nu, den handlar om det. Den har ringt i mitt hjärta och den har legat på mig. Vi läste den här för drygt en vecka sedan på bönemötet, men jag kommer inte undan. Låt oss titta på den, vad den säger. Och jag tror den handlar om vägen till frälsningen, för den börjar om och handlar om hur man blir frälst. Och det här börjar vi påminna oss om. Vad är det som gör att du och jag kan räkna oss som Guds barn? Och det första han säger här, det är ju: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Det är det första. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre. Bibeln talar här om bekännelse. Och vi kanske tänker på att man ska bekänna när man har gjort något dumt eller så. Men här handlar det om att ordet betyder ordagrant att säga samma sak underförstått som Gud. Alltså, Gud har satt fram Jesus som vår räddning. Han är vår Messias, Guds son, Herre, Mästare, Kung, och han är vår Gud. Och genom att säga samma sak som Gud säger om sin son, så bekänner vi att Jesus är Herren. Gud säger så här: ni har ett problem, synden, jag kan inte ha gemenskap med er. Men jag har ställt fram min son som ett försoningsoffer här. Om ni ser på min son på samma sätt som jag ser på honom, då upplever ni frälsning. Det är att bekänna. Om vi bekänner att Jesus är Herren. Egentligen står det i grundtexten här att vi ska bekänna Herren Jesus. Ordet är finns inte. Och då kommer jag tänka på en berättelse i Apostlagärningarna, där Paulus och Silas kommer till Filippi. De hamnar i andlig konflikt med spådomskvinna, hamnar i fängelset. De sitter där och ber och sjunger lovsång, och så kommer en jordbävning och det skakar allting. Bojorna faller av och den här fångvaktaren tänker: ni sticker alla. Det bästa är att ta livet av mig. Och då stoppar de honom och säger: gör det inget illa, vi alla här. Då frågar han: vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus, säger de. Så det är väldigt viktigt. Jesus och Herren Jesus. Det är det som vi bekänner. Han är vår Herre, vår Mästare, vår Kung, vår Gud. Soon and very soon we are going to see the King. Det är alltså inte heden som kommer tillbaka, alltså den lilla pojken som kommer tillbaka. Det är kungen som kommer när Jesus kommer. Och Paulus säger på ett annat ställe om Jesus att han blev upphöjd över allting och han har fått namnet över alla namn för att alla knän ska böjas. Så här handlar det om att vi bekänner att Jesus är Herre. Jesus är Gud, han är konung. Detta är vad vi behöver göra för att bli frälsta. Det andra är att vi i vårt hjärta ska tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Att Jesus uppstått är en del av den första trosbekännelsen. Vi har pratat om det tidigare. Vi har massa olika trosbekännelser. Men den första var: Kristus dog för våra synder. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Och Jesu uppståndelse, det vet vi. Det är själva beviset för att Gud faktiskt har försonat oss med sig själv. Och ställt fram Jesus som en räddningsplanka. Utan Jesu uppståndelse vore vår tro meningslös. Vi behöver hålla den som ett historiskt faktum, men inte bara det. Vi förlitar oss på att han har uppstått och därför ska vi uppstå en gång. Och det står här att vi ska tro i vårt hjärta. Alltså, hjärtat är i Bibeln själva centrum i hela vår varelse. Detta att Jesus är Herre, att han har uppstått, det ska vara det vi hittar allra längst inne i vår själ, om vi hade kunnat titta in där. Det är inte så lätt ibland att se in, för att det är så mycket annat som är i vägen. Men någonstans längst inne bakom allt bråtet så ska det finnas den djupa övertygelsen. Vad som än händer, Jesus är min Herre. Han har uppstått och han lever. Och det är det jag tror på. Och därför är jag frälst. Det har inte med vad jag har gjort. Jag kan ha ställt till med allt möjligt. Men just för att jag tror att Jesus lever, därför räknar jag mig som en kristen. Bara det. Inga goda gärningar, inga onda gärningar, ingenting sånt har någon betydelse. Därför att tro här också att förlita sig på. Jesus blir som den här räddningsplankan som vi liksom rycker tag i när vi inte har något annat att hålla i. Vi får ropa ut för nöd. Han är vårt enda hopp. Detta är vägen till frälsning. Och det sammanfattas då. Det står, med hjärtat tror man blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Och så fortsätter han här längre ner och säger, ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. När Jesus är vår Herre och vi tror på honom och om han lever, då blir det naturligt att tala med honom, eller hur? Man talar inte med döda personer, men just för att Jesus lever kan vi tala med honom. Och inte bara tala med honom, utan ropa till honom. Det är vad ordet åkalla betyder. Att ropa till den enda man vet som kan hjälpa. Och det står ju där då. Alla sina skatter och välsignelser har han knutit till sitt namn. Han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Tänk hur många gånger du och jag försöker få ifrån Gud det vi behöver. Genom att göra en massa saker. Medan Gud säger, det är inte det där. Det är inte så det går till. Men åkalla mitt namn. Ropa på mig, utgjut din nöd, berätta vad du behöver, tala med mig, jag är din vän. Då ska du få del av det jag har att ge. Aposteln Petrus säger inför stora rådet, hos ingen annan finns frälsningen och inte heller finns under himlen något annat namn som getts åt människor genom vilket vi blir frälsta. Jesu namn. Att åkalla hans namn, detta är vägen till frälsningen. Därför, jag talar till församlingen här, men säger ändå så här. Vill du bli frälst idag? Är du frälst? Åkalla hans namn. Be till Jesus, ta hans namn i din mun. Då ska du få uppleva att han välsignar dig. Och är du redan frälst och du har kommit hit med ett annat behov. Och du vet inte, hur ska jag lösa min situation? Jag har ingen aning, jag kan inte lösa. Prata med Jesus om. Det fanns en gammal sång. Georg Gustafsson, en av våra pionjärer som var en riktig kommunist en gång i tiden. Han stod vid svarven och grät. Och så var han ute på nätterna och härjade. Men när han stod i fabriken och grät så sjöng han de här gamla sångerna. Och jag kommer ihåg en strof. Det var någonting i den här stilen. Att är ditt hjärta sjukt eller så? Tala med Jesus om det. Har du stora bördor? Tala med Jesus om det. Och det var så han lärde sig. Och så fick han tala med Jesus och bli frälst och lämna sitt liv åt Jesus. Men vi ska se här att frälsningen här, den är villkorad. Och nu blir ni rädda för nu tror ni att jag är en gärningslärare. Det är inte där frågan om. Men orden bekänner, tror och åkallar här. Jag ska inte gräva ner mig i grammatiken. Men det står i en form som betyder att här finns en möjlighet att bli frälst. Om vissa villkor uppfylls. Alltså vi behöver bekänna att Jesus är Herren. Och vi behöver tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Och vi behöver åkalla hans namn. Detta är vad Bibeln säger. Den säger ingenting om någonting annat. Men detta är villkoret. Vi behöver böja oss under att Jesus är Herre. Tro att han lever. Att han är verksam idag. Och tala med honom om vår själs frälsning. Det behöver vi göra. Och det är därför vers 9 börjar med. Om du med din mun. Om du därför. Gör det. Det är i teorin väldigt lätt att bli frälst, mina vänner. Och det fascinerar mig att människor försöker att leta efter Gud. Genom allt annat som är mycket jobbigare. Rent mänskligt sett. Men just det att det är enkelt gör att det blir så svårt. Vi vill egentligen vara slavar under gärningar. Vi vill förtjäna frälsningen. Och vi vill kunna säga, se på mig vad jag har gjort. Men Gud säger, jag drar ett streck över allt det där. Men det finns en annan väg. Min son. Han är min herre. Han är min mästare. Men notera, frälsningen är också säker. När det står här att om vi gör detta ska vi bli frälsta. Om vi åkallar Herrens namn ska vi bli frälst. Så ser man det. Det är inte du och jag som handlar. Det är Gud. Du och jag får motta frälsningen. Men det är Gud som gör verket. Och löftet att detta ska ske är ett säkert faktum. Men då kommer vi in på det här. Hur ska människor kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Om jag inte tror att en person kan ge mig hjälp, varför besvära mig med att fråga? Alltså, tron beror på att jag hör. Och hur ska man kunna tro om man inte har hört? Varför? Jo, tron kommer av predikan. Eller hur? Och höra beror på predikan, förkunnelse. Och predikan beror av Kristi ord, Guds ord. Alltså, det vi har här, det måste förkunnas för människor. Det måste berättas om för människor. Människor behöver höra det som ni gör idag. Annars kan de inte tro. Det går inte. Det finns undantag. Gud kan i sin nåd gripa in och frälsa människor. Vi hör om muslimer i muslimvärlden som drömmer om Jesus på nätterna. De kommer till tro utan en bibel. De har aldrig gått på ett möte, men de förstår. Jesus är min Herre. Sånt händer. Men regeln är inte den. Regeln är någon behöver vara sänd till alla de här människorna och berätta om Jesus. De behöver höra vad som står här, att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och de behöver höra att någon förklarar för dem hur man blir en kristen. Oavsett om de väljer att tro på det eller inte. Men detta är en andlig lag. Guds ord måste förkunnas så att människor hör det. För det är genom att höra Guds ord som de kan tro. Tron skapas av vad Gud gör genom sitt ord. Och det fortsätter sen. Om du är svag i din tro och tycker att mitt liv fungerar inte. Hur har du det med din bibelläsning? Ofta brister det där. Din inre människa får inte andlig mat. Du svälter. Det är därför din tro är svag. Ordet föder tro. Och därför måste du höra och läsa. Människor behöver höra evangeliet. Vi kan predika. Vi kan skriva om det, vi kan sjunga om det och vi kan dela det med oss med våra liv. En del människor kan vi inte vinna med ord, men vi kan vinna dem med våra liv till och med. Att hela vårt liv får vara en förkunnelse, en lovsång till vår Herre. Detta är väsentligt. Jag tror att vi behöver förstå det. Nu är tiden inne för dig och mig att börja dela det som vi har fått. Ja, men jag har så lite. Jesus kan förmera det. Kommer ni ihåg när han fick 5 bröd och 2 fiskar? Han mättade 1000-tal med det. Han frågar inte efter vad du kan och vad du hör. Han säger, är du villig att gå? Därför att ingen kan förkunna utan att vara sänd, står det här. Och han har sänt dig och mig till världen. Om du är frälst och född på nytt så har du ett uppdrag. Och jag har det. Att överallt där vi är ska vi med våra liv, med våra ord, med allt vi gör peka på vad han har gjort för dig och mig och för hela världens frälsning. Detta är vad Gud vill att vi behöver gå in i nu. Vi var nere på stora gräsplanen nere vid järnvägen igår. Jag hade några av barnen här i kyrkan och Hugo med mig och vi gick runt där och sa jag. Fantastisk gräsplan. Vi borde göra någonting där någon gång. Ha någonting utåtriktat där. Otroligt fint. Men det finns en liten stig som går ner ett dike. Och så rakt över sädesfältet. Har ni sett den? Där man smiter över flera gånger. När man inte orkar gå runt under bron här. Så går man där fast det är livsfarligt att gå över järnvägen. Men då gick jag ut någon meter ut i sädesfältet bara. Och så tittade jag på axeln och såg. De hade vitnat till skörd. Ni vet bibelordet. Se omkring, säger Jesus. Ni säger, det är så många månader kvar när vi kan göra någonting. Men han säger, fälten är vita. Det är dags att göra någonting. Det finns människor som behöver höra evangeliet. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Vi är kallade allihopa. Ung och gammal, man och kvinna, rik och fattig, jude, grek, svensk eller utlänning. Detta är ingenting enbart för anställda pastorer, evangelister. Om jag får nåd att göra någonting, det är att hjälpa er att hitta evangeliet och bli säkra om er egen frälsning. Jag kanske kan hjälpa er genom Guds nåd att förstå vilka som är era gåvor. Men arbetet att vinna världen vilar inte på de anställda pastorerna. Det vilar på församlingen. När man frågade Levi Petrus när han var gammal en gång. Han skrev i sina memoarer. Det var det någon som hade frågat honom. Broder Petrus, du har förstått fört jättemånga människor till tro genom åren. Nej, sa han, det har jag inte. Några stycken kanske. Det är mina vänner, sa han, som har gjort det. Då menar han församlingen. Det är genom församlingen som vi ska vinna världen. Inte genom stora predikanter och frifräsare. Inte genom sådana affischnamn som du kan se på stora konferenser. Det är inte de som gör skillnaden. Det är när församlingen har fått tag på Guds ord. Får uppleva en andegjutelse i sitt liv. Och våga ta ett steg ut i det som är okänt och man inte vet. Och Gud har lovat, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är då vi kan få uppleva att människor kommer till tro. Detta är vad vi behöver vara med om. Texten säger också, vem kan bli frälst? Det är min sista punkt här. Och jag ska stanna i en sak sen som förvånade mig när jag läste det här. Men som kan bli hoppingivande för dig. Men det första jag vill säga. Ser du här att vers 9 börjar med om du. Det står inte om man eller kvinna för den delen. Det står i andra person singularis. Alltså det är riktat till var och en av oss. Det är ett direkt tilltal till dig och mig och till alla människor i hela världen. Om du med din mun. Gud frälser alltid människor en och en. Alltid. Och han kallar dig och mig att vinna en och en. En och en. Om du och jag vann en person under hösten som ligger framför. Då skulle församlingen ha fördubblats. Ser ni vilken dynamik det finns i det här? Om det sen fortsätter, då har församlingen fyrdubblats. Och så gånger 8, 16, 32. Ni känner till det, ni som kan potensräkning. Frälsningen gäller dig och mig var en person. Gud frälser alltid individer en och en. Sen säger han, det är ingen skillnad mellan jude och grek. Och här kan man lägga till slav eller fri, man eller kvinna, ung eller gammal. Alltså, frälsningen gäller alla människor. Oavsett var de kommer ifrån. Ni vet, det är så mycket konflikter i samhället mellan olika grupper av människor. Ni ser det, överallt va? På de sista 30 åren tycker jag att det här har eskalerat något fruktansvärt. Men när evangeliet om Jesus går ut, då frågar vi inte vad människor tillhör för grupp. Det är totalt ointressant. Det finns bara två sorters människor, sa Per Lindberg en gång. Jag tror han är rätt. Det finns syndare och så finns det förlåtna synder. Det är den enda typen av människor som finns i Guds rike. Det är sant. Det finns bara syndare och förlåtna syndare. Vi har blivit förlåtna. Vi ska gå ut med samma förlåtelsens budskap till alla människor. Det är helt ointressant vilka de är. Och det är ointressant vilka de själva säger att de är. Det viktiga är vad Gud säger. Han säger, om du med din mun bekänner så ska du bli frälst. Om du vill tro ska du bli frälst. Om du åkallar ska du bli frälst. Allt det andra är totalt ointressant. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre, säger han. Sen säger han, och det vi behöver med oss. Alla ville inte lyda evangeliet. Då citerar han Jesaja 53. Ni som kan Bibeln vet, det är det som är den fantastiska beskrivningen av Messias som skulle lida för mänsklighetens synder. Då börjar Jesaja med att säga, alla vill inte. Det behöver vi också ha med oss. Bibeln är tydlig, alla kommer inte att vilja lyssna. Men det är inte ditt uppdrag att frälsa någon. Ditt uppdrag är att dela med dig. Sen, och det är mycket viktigt, det är Gud som frälser. Det är han som utväljer. Det är han som föder på nytt. Och det är han som driver människan. Det kan räcka med att människorna har hört ett litet bibelord eller hört en kristen sång vid ett enda tillfälle. Och när Gud sen kommer så gör han det levande och så säger han: kommer du inte ihåg vad du hörde? Nu ska du bli frälst. Det kan du och jag inte göra. Och det är inte meningen. Vi ska endast dela med oss av det vi har fått. Jesus säger: ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det du har fått, dela det vidare. Ni vet, en sjö med bara inflöden, den blir osund till slut. Det måste finnas ett utflöde någonstans. Mycket, mycket viktigt. Och det sista jag vill säga här, det är vers 20. Då säger Gud: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarar mig för dem som inte frågade efter mig. Vad är det här för någonting? Detta är ett märkligt uttalande från Gud själv. Men det speglar något som var förvånande. Kommer ni ihåg vad det står i Johannes 1? Jesus, när han kom till jorden. Han kom till sina egna. Men hans egna tog inte emot honom. Men åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Kanske är det så att vad vi ska förvänta oss när vi går in i en höst och delar evangeliet med människor, det är att det är människor som vi kommer bli förvånade över vilka det är som är öppna. Han säger här, Gud säger: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Ser du? Han låter sig finnas av sådana som inte har letat efter honom. Det finns människor som går genom hela livet, de bryr sig inte ett dugg om Gud. Det är väldigt vanligt här i Sverige med våra materialism. Vi har det så bra. Och kanske det är på slutet av vårt liv som vi börjar fundera över evigheten. Men så länge allting fungerar, varför ska jag bry mig om Gud? Inte alls. Det är sådana människor som Gud är särskilt intresserad av. Jag lät mig finnas av dem som inte frågar efter mig. Och han säger vidare: jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Här sägs ordagrant att Gud kommer att manifestera sig själv och ge bevis för sin frälsande nåd för människor som aldrig visat något som helst intresse för honom. Är inte detta stort? Kanske är det just det här vi ska få vara med om. Att Gud ska röra vid människor som du och jag aldrig hade kunnat räkna med. Ibland tänker vi att vi först och främst ska samla ihop de som är kyrkvana eller som har en bakgrund i kyrkan. Detta är bra. För att de behöver komma tillbaka. Det är så. Gud söker efter det förlorade fåret, så det ska vi inte se ner på. Men jag vill öppna för möjligheten att tänka större än så. Kanske är det så att Gud tänker röra vid människor som aldrig har brytt sig om honom överhuvudtaget. Det är sådana människor som vi kommer att förföra till tro. De som hela sina liv och allt de har gjort har förnekat och hädat vår Herre. För där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Och där mörkret är som tätast, där lyser ljuset starkast. Eller hur? Jag har bara en enda längtan den här hösten. Det är att vi ska få vittna om Jesus. Och att hans ande får komma över oss. Så att vi vet hur vi ska svara av var och en, står det. Det här är det enda som betyder någonting nu, upplever jag. Vi ska fortsätta. Församlingen är det räddningsskepp som vi ska bjuda in människor till. Vi ska inte lägga ner någonting av verksamheten här. Men min bön är: gode Gud, låt mig varje dag där gå fram få utstråla någonting av dig. Med mina ord och mina handlingar få peka på att det finns frälsning för varje människa. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Om du åkallar hans namn, så skall du bli frälst. Det är den bön jag har. Min bön är att vi ska få vara med om det. Och få se den här kyrkan bli för liten för dig och mig. Ser ni här, om församlingen fördubblas, då får vi inte plats här inne längre. Det är inte omöjligt för Gud. Det är möjligt för Gud, Det är omöjligt för människor. Men det är ju han som är vår Herre och Mästare. Vi får lita på honom. Amen. Och jag känner att jag vill be tillsammans med dig. Jag tänker ställa mig här framme bara. För jag känner att jag vill be om att Gud ska komma över oss. Och göra den här hösten till en själavinnandes höst. Ingenting annat. Du vill vara med. Om du vill vara med och be. Kom fram och be med mig här. Så ska vi vara en stund inför Herrens ansikte. Ska vi sjunga någonting lite senare sen. Kom, var inte rädd. Vi ber.